ska jag svika dig som här ikväll? Den som jag skapat, den någon jag hatar. Jag borde hålla allt ont inom mig. De gånger jag vaknat med minnen jag saknat, önskar att du fick det fina av mig. Jag måste tro när allting som lever förstörs. Jag måste veta när min värld går under, finns du ändå kvar här hos mig? För jag måste tro du var där. Tusen bitar gick isär, var det jag? Och jag stod här, trasig som jag alltid är. Och du sa, den som jag ska
I USA deltog flera miljoner människor i demonstrationer mot president Donald Trump igår. Protesterna arrangerades på nästan 2000 platser, bland annat i Los Angeles.
The city wouldn't survive without immigrants. They're the people that make the community run.
Staden skulle inte överleva utan invandrare. Det är de som får samhället att fungera, säger Brenda, en av de mellan 20 och 30 000 personer som demonstrerade i downtown Los Angeles mot Donald Trump, men också mot migrationspolisen ICE och deras många gripanden av papperslösa migranter den senaste tiden. Protesterna i Los Angeles började fredligt, men några timmar innan kvällens utegångsförbud trädde i kraft så skingrade polisen demonstranter med tårgas och chockgranater, enligt polisen efter att demonstranter kastat flaskor och andra tillhyggen. Det var den nionde dagen av protester i Los Angeles och runt om i staden arrangerades det 30-tal olika demonstrationer. Och över hela landet nästan 2000 protester med totalt runt 5 miljoner deltagare enligt arrangörerna. Det är de största Trump-kritiska protesterna sedan Donald Trump vann valet i november. Roger Wilson, Los Angeles.
Flera israeliska städer utsattes under natten och kvällen igår för iranska robotattacker. Minst 10 människor uppges ha dödats och 200 skadats i Israel, bland annat då bostadskvarter träffats. Sökinsatser efter överlevande i rasmassor har pågått under morgonen. Iran rapporterar samtidigt om nya israeliska attacker, bland annat mot ett stort gasfält. Israel uppger också att militären attackerat Irans försvarsdepartement och ett institut för försvarsforskning. Idag besöker Frankrikes president Emmanuel Macron Grönland, ett besök som ses som ett motdrag mot USAs president Trumps hot om att USA bör ta över ön. Macron var en av de första statsledarna som sa emot Trump, och den grönländska journalisten Trine Juncker säger till Ekot att besöket handlar om att signalera till USA att Europa står enat i sitt stöd för Danmark och Grönland. Det är färre kvinnor som är politiska ledare nu jämfört med förra året, visar nya siffror från FN-organisationen UN Women. Idag sitter kvinnor på 22,9% av ministerposterna i världens regeringar. Förra året var andelen 23,3%. Det är den första dokumenterade nedgången av andelen kvinnliga ministrar. Idag blir det på många håll soligt väder eller lättare molnighet. I Västra Götaland och Västra Svealand mer varierande molnighet och efterhand regnskurar. Över norra Norrland kan moln passera och efterhand någon skur. På eftermiddagen ökad molnighet västerifrån. Temperatur allmänt 22-27 grader, men längst i norr 15-20 grader och i fjällen 10-15. Ekots nyheter klockan 10.
Söndag. I P4.
Det är söndagsmorgon och det är en fantastisk panel i form av författaren Marisol, politikern Gudrun Schyman och kocken Marquise Tainton. Och strax ska vi prata om Carolinas dilemma. Hon vill hålla tal till sina föräldrar på deras 50-åriga bröllopsdag, men hennes syskon vill inte göra det. Och nu har hon redan spä på dynamiken där hon är föräldrarnas favoritbarn. Vad ska hon göra?
Yeah.
Politikern Gudrun Schyman är här, författaren Marisol och så kocken Marquis Tainton. Och Carolina skriver så här. Hej panelen. Mina föräldrar firar 50 år i bröllopsdag och jag tänkte hålla tal till dem. När jag pratade med mina två syskon blev det klart att de inte var sugna på att hålla något tal. Mitt dilemma är så här. Mina föräldrar är ständigt besvikna på mina syskon för att de inte är så omtänksamma och snälla. Jag är mycket snällare och mycket mer omtänksam. Om jag håller talet så kommer jag spä på den redan existerande dynamiken av att jag är favoritbarnet och att mina syskon är halvtaskiga strulpellar. Och jag tror inte att det skulle gynna relationen mellan mina föräldrar och mina syskon. Det skulle också kunna göra relationen mellan mig och mina syskon dålig. Kanske är det bättre om jag hoppar över, så framstår inte jag dåliga dagar. Eller så framstår inte de i dåliga dagar. Samtidigt tror jag att mina föräldrar förväntar sig ett tal och blir ledsna om ingen av oss gör det. Vad säger panelen? Carolina är det som undrar. Och Marquis, du är också uppvuxen med många syskon. Någon är väl favoritbarnet?
Ja.
Ja. Ja. Är det du?
Nej.
Nej, det är inte du. Men vad tycker du om Carolinas dilemma här? För det kanske du kan känna igen dig. Vad gör man liksom för sina föräldrar och vad gör man för sina syskon?
Man tar ansvar för dem och den relationen som man har till sina föräldrar. Och så får det andra bara liksom vara där. Så jag skulle säga håll tal och bryr inte så mycket om de andra.
Även om det skulle bli lite konstig stämning?
Ja, då får man ta det faktiskt. För att vad som ligger i liksom, om min mamma har sämre relation till någon av mina syskon, det har ingenting med min relation. Och jag kan inte fatta beslut och agera och göra saker som kommer att försämra relationen till min mamma eller pappa.
Marisol, vad tänker du?
Jag tänker så här att jag försöker föreställa mig den här stora festen, en 50-årig bröllopsdag, utan tal. Och då får jag lite så panik. Jag tycker det vore fullständigt förfärligt. Så för mig är det en självklarhet att hon ska hålla sitt tal, eftersom det är föräldrarna som hon älskar. Och det är också föräldrar som älskar, förmodar jag, hennes syskon, även om hon är favoritbarnet. Så för mig är det självklart att hon ska hålla sitt tal.
Mm. Gudrun?
Ja.
Gör slut.
Jag satt och funderade på, så här, gå inte dit. Nej, jag tycker också att hon ska hålla sitt tal, men jag tycker att hon ska vara lite klok och lite ödmjuk kanske och lite diplomatisk och involvera sina syskon i talet, i framförallt framställande. Och jag tycker hon ska diskutera med dem och säga att jag förstår att inte ni vill det och jag har full respekt för det. Själv vill jag och jag tror att både mamma och pappa skulle bli ledsna ifall ingen sa något. Så vad skulle ni vilja säga? Och sen kan hon hålla talet i en ton som gör att hon pratar för alla syskonen, mer eller mindre, och så lägger hon till lite eget också. Mm. Så att det är lite förarbete här tycker jag som behövs för att inte spä på konflikter som kanske ligger under ytan. Mm. Lite diplomatisk, ja. Men hålla talet, absolut.
Nej, men min första tanke var också kanske lite samma, att man kanske inte också kunde ha alla tal, behöver liksom inte vara tal. Man kanske också kan ha någon lek, så här, saker som barnen har sagt så ska föräldrarna gissa vilket av barnen som sa det. Alltså att man kanske kan göra något sånt lite roligare spex av det hela och sen kan man göra sig något fint i slutet. Hade det kunnat vara någon mellanväg, Marquis?
Jag lär mig så mycket idag från dig. Yeah. Eller jag får verkligen perspektiv. Ja, men det är klart att det kan vara en väg. Men jag som också kommer från en stor familj och har haft en roll att liksom hålla ihop och ha något övergripande ansvar, det blir till slut utmattande. Speciellt efter att jag fick barn. Det är så här, ja, jag kommer hålla tal. Ja. Om ni har dåliga relationer, yeah, så får ni jobba på dem så att de blir bra. Varför ska jag... Det blir för tungt att bära andras... Mm. Man vet ju inte heller vad som händer i huvudet på alla egentligen. Så att nej. Jag tycker att man ska... Det är absolut ett bra förslag att ha någon lek och försöka inkludera. Men det ska inte komma med utgångspunkten av att man är rädd för att det ska bli en konflikt. Då ska det bara komma för att man tycker att det är ett härligt sätt att inkludera.
Mm. Men då tar vi en liten lek här inne. Hålla tal eller inte hålla tal? Vad säger Marisol?
Hålla tal.
Marquis?
Hålla tal.
Gudrun?
Ja, hålla tal.
Hålla tal. Carolina, då tycker jag att du ska hålla det talet till dina älskade föräldrar och sen får du bestämma hur du vill göra, om du vill ha och vara lite diplomatiskt eller om du kör som Marquis. Bara kör. De får bära sin egen skam och skuld. Carolina, lycka till och hoppas det blir en underbar, underbar fest för er.
vid Siljans stränder, alla hjärtats bränder brann ut.
Minns du drömmarna längs Sveavägen och hur natten aldrig tog slut? Vi har kommit långt från dem vi var, finns inget kvar. Allt jag har är en sång till dig, du är min bästa vän.
Vän Victor Norén och Klara Söderberg. Nu har vi fått in lite lyssnarkommentar om de dilemman vi har pratat om. Folk tycker olika och folk tycker mycket, och jag tackar för alla mejl och sms vi får. Camilla skriver så här: hej! Min mammas äldre släkting, född i början på 1900-talet, arbetade som lärare och hade ett skåp där hon förvarade presenter från elever. När hon skulle gå på kalas och skulle ge bort en present hämtade hon något passande ur skåpet. Det gick bra tills hon råkade ge en present till samma person som hon en gång fått den av. Det blev inte så populärt. Förutom den lilla missen tycker jag att hennes system var lysande. Jag känner på mig att Marquis har ett sånt skåp.
Nej.
Har du inte?
Nej.
Jag har ett sånt, jag har en låda.
Är det sant?
Ja, men ibland vet man hittar så här liksom barnpresenter eller så här barnleksaker på res. Köper man den och så lägger man det i lådan. Sen när det är kalas, då kommer man fram en.
Ah, nej, jag hatar prylar.
Ja, ah, okej, okay, du hatar prylar överlag. Sen har Marie skickat in och skriver så här: hej! Angående han som valde om att berätta eller inte, alltså han som låg med sitt ex. Ja. Tror att förhållande han har nu inte kommer att bli så bra, och då kan han inte berätta att han varit med sitt ex så kort in i deras förhållande. När han berättar så behöver han ju berätta att det var 3 veckor in utan att säga att det var precis när de började träffa varandra. Jag menar, då hade de väl knappt bestämt att de skulle bli dem, så vad spelar det för roll nu? Han har ju inte gått tillbaka till sitt ex utan valt den tjejen han har nu. Om det tynger honom så kan han väl berätta. Ärlighet vara längst. Hon menar då att 3 veckor in i ett förhållande är ju inte ett riktigt förhållande än. Då kanske man är så lite lös i tyglarna. Ja.
Ja.
Marisol, nej, nej. Ses man, får man ögonkontakt på första dejten, då är man tillsammans.
Ja.
Nej, men jag tycker det är rimligt.
Ja.
Det måste ju få ta lite tid både att avsluta det man håller på med och påbörja det nya. Det är ju inte några deadline.
Jag tycker
sådär
att det är det. Jag tycker att man går på första dejten så är man nu tillsammans. Jag tycker att man ligger, med en i taget. Man träffar en i taget.
Ja, det kan vara jag. Men ja, mummel säger jag. Ja. Alltså det kan
inte,
ju se lite olika ut.
Jag gör inte
en dejt. Jag förstår att jag håller med dig. Om jag Men dejta någon som jag ligger med, så uppskattar jag om den inte ligger med någon annan.
Ja. Men det är...
Men en första kaffe är ju så här.
Men om du tar en första kaffe och ni har det toppen ihop. Alltså man kan ha det toppen. Det är så himla himla bra. Och du känner så här, vi två, vi ska bli tillsammans nu. Och så får du reda på att han låg med någon annan samma kväll.
Nej, men det där ligger hos, det där är bara vad man drömmer om när man känner att det är toppen toppen efter en kaffe.
Men man kan väl inte dricka kaffe med två på samma kväll, eller?
Man dricker kaffe med en och så ligger man annan på kvällen.
Ja, man har värmt upp sitt ex hela dagen och sen så.
Jag tycker man ska ha man lite ödmjukhet inför när man Gudrun. Träffar nya människor och att det kan ta lite tid. Ja, det, och
jag tycker också det. Alltså i teorin, jag tycker att alla andra ska göra så. Men jag ska bli tillsammans första dejten.
Ja, då tycker jag att du ska skicka in till Dilemma och fråga hur du ska gå vidare.
Hej, killar tycker att jag är galen eftersom jag säger att vi nu är tillsammans när vi har gått på en dejt. Är det normalt? Det kommer vara mitt dilemma. Gudrun kommer skrika, gör slut med henne!
Pretend it's not the end of the world.
The World med Miley Cyrus. Ja, och det här var dagens program. Politikern Gudrun Schyman, författaren Marisol och kocken Marquise Tainton. Vilken morgon vi har haft, löst världens problem.
Helt och hållet.
Helt och hållet.
Vi går ut i en avklarad värld.
Ja, tänk om det hade varit så. Tänk om det hade varit så. Drömvärlden. Vad ska ni göra idag? Vad gör du, Marisol?
Jag ska ner på Limhamnsfältet och spela fotboll nu. Sen ska jag grilla med min son ikväll.
Det låter som en toppen dag.
Ja, det blir en fin dag.
Gudrun, vad gör du?
Folkets park här i Malmö med barnbarnet 5 år.
Det är, alltså, när ni pratar så låter det verkligen som sommar. Markis, vad ska du göra?
Jag ska till Rosendals trädgård och dansa till Chaka Khan som har konsert idag.
Oj! Wow. Alltså ni har drömliv.
Du har inget förstås.
Nej, jag ska ner och bada med mina barn och bråka med dem. Ja. Om olika saker.
Ja, det är också drömmen.
Det är också sommarlov. Faktiskt, ja. Det är också sommarlov. Det var så himla härligt att ha er. Tack så jättemycket och välkomna tillbaka en annan gång.
Tack själv.
Tack.
Eriksson och Strömstedt. Söndag P4 är slut för idag, men hör av dig till oss på söndag@sverigesradio.se när du vill. Och så kan du lyssna på den här dilemmapodden i efterhand i Sveriges Radios app SR Play, där du söker efter Söndag i P4. Vi som har gjort programmet idag var producent Helena, digital redaktör Toril, tekniker André och så jag, Farah Abadi. Ha en mega fin dag på er nu. Feel like
the multitude of angels, and they're playing with my heart, yeah.
Must be talking to an angel.
Klockan är 10:30 och du lyssnar på dina lokala nyheter i P4 Göteborg.
Katarina Bjurströms skuldringar försvann då hon vårdades för komplikationer efter en bröstcanceroperation på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.
Efter min bröstcanceroperation så fick jag den här sepsis och nekros, vilket gjorde att jag åkte fram och tillbaka till Sahlgrenska vid ett flertal tillfällen och var vid detta tillfället väldigt, väldigt sjuk.
Under sjukhusvistelsen försvann Katarinas 4 guldringar. Några hade infattade briljanter.
Det är ju en gammal arvegods från mormor och morfar. Sen så är det ju förlovningsring och vigselring. Så det har ju ett väldigt högt affektionsvärde för mig.
P4 Göteborg har tidigare berättat om flera fall av stölder på Sahlgrenska. I de flesta fall blir de aldrig uppklarade. Men i det här fallet greps en person som jobbade på sjukhuset efter att ha försökt sälja smyckena på en pantbank. Hon dömdes till 8 månaders fängelse i tingsrätten för den här stölden och för att ha stulit ett kontokort och tagit ut pengar från en annan patient. Så Katarina har fått tillbaka sina ringar.
Ja, det är en obeskrivlig lycka. Inga pengar i världen kan ju ersätta det affektionsvärdet som det faktiskt är i smycken.
Få fall blir uppklarade. Ja, vad tänker du?
Att jag har haft en sagolik tur mitt i eländet.
Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
Blivande lärare rustas inte för möten med bråkiga föräldrar. En brist i utbildningen, säger läraren Tina Lauvall.
Det hade ju behövts mycket mer.
Definitivt. Men vi kanske fick en 5 poäng konflikthantering. Och det var ingenting om föräldrar.
Tina Lauvall har jobbat som lärare i 16 år och är idag lärare i anpassad grundskola på Kungsladugårdsskolan i Göteborg. Och det tog inte lång tid i yrket innan hon stötte på jobbiga föräldrar.
När jag kom ut som ny lärare så tänkte jag, wow, ingen har sagt det här om konflikter.
Fler föräldrar portas från sina barns grundskolor efter att ha varit hotfulla eller betett sig olämpligt mot skolans personal, visar Sveriges Radios granskning. Maria Svensson vid lärarutbildningen på Göteborgs universitet säger att konflikthantering ingår i utbildningen idag och kan tillämpas brett.
Men det är naturligtvis så att den konflikthantering som där tas upp har fokus på elever.
Samtidigt säger Maria Svensson att när man nu ser hur stort problem det är med föräldrar som pressar lärare på olika sätt, så kan det vara något att titta på universitetet.
Ja, men naturligtvis behövs en diskussion kring detta i lärarutbildningen och vi försöker naturligtvis förbereda dem så gott det går.
Josipa Kesic, P4 Göteborg.
Det viktigaste när man gör ett spel som man själv tycker är kul, som man själv vill spela, att man inte bara tänker att man ska kopiera ett annat spel.
This man, that game, those blocks have brought all of you here to celebrate what has become Minecraft.
På hotellet Mendeley Bay i Las Vegas vandrar människor omkring med fyrkantiga kartonger över sina huvuden. Några av dem har också trätt papplådor över sina kroppar för att efterlikna creepers, zombies och slime. Sammanlagt har 5000 personer samlats på det tjusiga hotellet för att se sin stora idol. Men det är ingen Hollywood-skådis eller megaartist som lockat hit fans från hela världen. Det är en svensk programmerare, Marcus från Salem. Och alla är de här för att äntligen få se spelet Minecraft i sin färdiga version. Det är dags för premiär.
Are you ready for the official release of Minecraft?
Året är 2011 och allt har gått hisnande fort. På bara 2 år har Marcus Persson, Notch, utvecklat ett spel som nu gör honom enormt förmögen. Men pengarna är än så länge bara en bisak. Det viktigaste är att göra ett spel som både han och spelarna älskar. Det här är Stora händelser om den osannolika historien om Minecraft, världens genom tiderna mest sålda spel. Jag heter Sara Håkansson.
Hundratals miljoner människor runt om i världen har lagt tid och pengar på att spela svenska spel.
Ja, i Sverige är vi otroliga på att göra spel. Så pass duktiga att själva fenomenet har fått en egen benämning. Det svenska spelundret. Och allra bäst har det gått för Minecraft, som på bara några år förvandlats från ett litet indiespel skapat hemma på kammaren till att säljas för en svindlande summa till giganten Microsoft. En otrolig framgångssaga. Men alla kommer inte jubla lika högt över succén. Men hur blev det egentligen så att lilla Sverige blev världsberömda på att göra dataspel? För att ta reda på det måste vi backa tillbaka till 80-talet. Då hade många ungdomar börjat umgås i spelhallar på sin fritid och spela så kallade arkadspel. Men det gillade inte de flesta vuxna.
Hela verksamheten håller på att urarta till ett allvarligt ungdomsproblem.
Många vuxna tyckte till och med att det verkade så farligt att spela att man såg till att införa en lag som förbjöd spelhallarna. Men precis när lagen tillträdde så kommer det 3 slags nya spel till Sverige. Datorspel och andra spel som man kan spela hemma. Och de kunde ingen lag bestämma över. Idag tror man att de här hemmaspelen ligger till grund för de stora spelframgångarna som vi nu har i vårt land.
Sverige är världsledande på att göra spel. Det går nästan inte att kliva in i en tunnelbanevagn någonstans i världen utan att se att någon spelar ofta ett svenskt spel faktiskt.
Så säger en talesperson för organisationen Dataspelsbranschen. 1979 föddes en liten pojke i Salem utanför Stockholm. Marcus Persson heter han och är en ganska blyg typ. En ensamvarg som helst bygger Lego på sitt rum. Men så en dag kliver hans pappa in genom dörren med en Commodore 128, alltså en hemdator, under armen. Marcus blir som hypnotiserad, lär sig allt som går att lära och börjar redan som 7-åring att programmera. Hans mamma försöker få honom att röra på sig och anmäla honom till fotboll. Men när tränaren redan efter första passet tar henne åt sidan och säger "Det här är nog ingen fotbollskille", så ger hon upp. Marcus föräldrar bestämmer sig för att låta sin son ägna sig åt det han älskar mest. Sitta framför sin dator.
Jag ville mest börja göra spel på mina villkor. Ha friheten att göra det. Att göra ett datorspel behöver man bara en dator, internet kanske och lite fritid.
30 år senare sitter Marcus instängd i sin lägenhet i Stockholm och jobbar på, dag som natt. Han känner att han har någonting på gång, någonting som kan bli riktigt stort. Och 4:30 på morgonen den 17 maj 2009 så publicerar han under sitt alias Notch ett inlägg på ett spelforum där han uppmanar folk att testa hans nya spel och säga vad de tycker.
Det var på det här forumet då som jag första gången såg Minecraft som Marcus Persson då hade laddat upp och ville ha feedback.
Marcus vill göra ett strategispel och upptäcka hur kul det är att bygga en värld från grunden. Att samla sten, hugga träd och bygga sig en hydda. Jag bygger i stort sett vad man vill. I Minecrafts värld finns inga begränsningar.
Let's go to a place where everything is made of blocks. Where the only limit is your imagination.
Spelet är vad man kallar ett indiespel. Independent, alltså att man utan pengar från storbolag gör något eget, något man älskar och brinner för. Det viktigaste för både Marcus och spelarna är att det får vara lekfullt, kreativt och kul. Så här säger en spelare.
Det gör ju väldigt mycket att han är svensk och han är liksom indie och han har inte så mycket pengar och han har liksom inte haft en stor budget. Det gör väldigt mycket.
Och nu går det fort. Redan några månader senare förstår Marcus att spelet har blivit en dundersuccé. Och i januari 2010 sprängs den magiska gränsen. 1 miljon sålda spel. Hela världen har nu upptäckt Minecrafts förtrollade värld.
Med oss är det fett bra, för idag...
Ska vi spela Minecraft?
Yes!
I will challenge powerful new bosses and vanquish them.
Spelarna gör egna sajter där de ger varandra tips. Andra spelar in sig själva när de bygger och publicerar sen videon på YouTube. Fler blir inspirerade och gör samma sak. Och så är bollen i rullning. Spelet är en supersuccé, men ju mer det växer, desto svårare blir det för Marcus att sköta allt på egen hand. Han behöver hjälp och han behöver det nu. Tillsammans med två kompisar, Carl Manne och Jakob Posner, startar han spelbolaget Mojang. Och nu går det så bra att de har möjlighet att anställa över 100 människor som kan hjälpa dem med spelet. Försäljningen fortsätter gå spikrakt uppåt och spelutvecklarna betraktas som riktiga superstjärnor.
Det är väl lite ofattbart. Ja, man får skriva autografer och folk vill ta bilder med en och folk känner igen mig på stan och sånt där. Och det är ju väldigt udda för att vara spelutvecklare.
Is anyone excited about this weekend?
Tillbaka till hotellet i Las Vegas och lanseringen av det färdiga spelet. Marcus har dragit i spaken och konfettin flyger nu över rummet. Ljudvolymen är på max. Och trots att han aldrig varit förtjust att stå i centrum så står han nu här på en scen i Las Vegas med ett hav av skrikande fans som ropar hans namn om och om igen. Minecraft spelas nu av miljoner människor över hela världen. Men det är inte det viktigaste för Marcus och teamet. Det viktigaste är att fortsätta att göra ett spel som de älskar. De tycker att de stora spelbolagen är alldeles för fokuserade på försäljningssiffror och att tjäna en massa pengar. Så är det inte för Mojang. Men ganska snart kommer det låta annorlunda. Är det någon som vill köpa Mojang så jag kan gå vidare med mitt liv? Inlägget går att läsa på Marcus Twitter och fansen tror inte vad de ser. Spelvärlden är i chock. Skojar han? Det visar sig att han menar allvar.
Nu är det bekräftat. Jätteaffären som det ryktades om i förra veckan är klar. Programvarugiganten Microsoft betalar 2,5 miljarder dollar. Över 18 miljarder kronor.
Jo, det stämmer. Marcus har sålt sitt spel till datajätten Microsoft. Och fansen är besvikna. Det blev ju tvärt emot vad han sa när spelet kom.
Jag blev väldigt förvånad nu på morgonen när jag fick höra det här. De har ju alltid varit väldigt måna om sin integritet och sin indie-status.
Ja, jag tänkte det var rätt så dumt, för ledaren till Mojang sa faktiskt att han skulle inte sälja det, men så gjorde de det.
Ja, ingen förstår riktigt vad det som har hänt eller varför. Men kort efter försäljningen skickar Marcus ut ett öppet brev.
Där han förklarar att Minecraft helt enkelt blev för stort för honom. Det var för mycket att hantera och han gick in i en period där han drabbades av ganska svår prestationsångest också. Förklarar han att det inte handlade om pengar utan hans mentala hälsa. Och det här har skapat förståelse hos spelarna.
För Marcus handlar det alltså inte om pengar utan att spelet har blivit för stort för honom att hantera. Han känner prestationsångest av att hela tiden behöva göra spelet bättre och bättre. Den ekonomiska framgången är en succé av aldrig tidigare skådat slag. Marcus har nu råd att göra i stort sett vad han vill och skapa nya spel i lugn och ro. Och spelvärlden ser fram emot vad hans påhittade hjärna ska kunna klura ut härnäst. Under tiden fortsätter 140 miljoner Minecraft-spelare varje månad att crafta, mina, jaga och möta creepers, slime och zombies. Och kanske till och med döda änderdraken. Du har lyssnat på Stora händelser i Barnradion. Avsnittet gjordes av Sara Håkansson, Peter Cavini, Elsa Gellermark och Frida Claesson Johansson på produktionsbolaget Munk.
lyssnat på Barnradion.
Nu ska det bli musikal här i P4. I 7 söndagar framåt kommer vi få följa barnen Gwen och Anton. Fast de går i samma klass har de inte en aning om hur mycket de har gemensamt. Bägge deras föräldrar tänker nämligen mest på sig själva. Dags för första avsnittet av Svajmasten.
Unga radioteatern ger Svajmasten, en radiomusikal i 7 delar. Första delen.
Så 3 poäng till innelaget. Anton, din tur.
Kan jag lopa backa dig, Anton?
Men backa då?
Ja, men då vill jag tjejträ.
Ja, ta dasslocket då. Det blir väl frivarv ändå, va?
Tror ni jag klarar det?
Ja, kom igen nu, Anton. Visa vad du kan.
Kom igen nu, Anton! Slå!
Okej.
Okay. Ja, det är bra, grabben.
Jag fattar inte hur han gör. Får iväg den så långt. Med typ kärringracket.
Han är ju rätt stark, va? Har du sett hans farsa?
Nej.
Stor som en grizzlybjörn.
Ursäkta, sa du något?
Grizzlybjörn, eller?
Nej, du. Ja, Gwen, vad är det nu då? Jag tyckte du sa något.
Vadå?
Du sa kärringracket.
Ja, hur så?
Det heter inte det.
Det vet jag väl.
Varför sa du så då? Det är viktigt hur man säger.
Men tror du jag bryr mig?
Borde du göra.
Okej, då är det Molly.
Kom igen nu, Molly!
Kom igen nu, alla framåt igen!
Det är Molly! Alltså...
Kom igen bara, kämpa på.
Alltså jag fattar inte hur ni gör alltså.
Ta det lugnt du bara, du får väl hålla på tills du träffar gumman.
Bränd!
Vad skrattar ni åt? Vad är kul? Att Björn tvingar oss att spela brännboll mitt i vintern.
Brännboll är kul!
Att Molly missade. Det var det ni skrattade åt. Och vet ni vad ni är? Ni är konversativa.
Konservativa heter det. Slå nu, Gwen. Det är din tur.
Aldrig i livet att jag tänker så här bli skrattad åt.
Slå!
Inte förrän ni bett Molly om ursäkt.
Ta kärringracket och lappa till bollen.
Ursäkta? Sa du något?
Ja.
Kärringracket.
Men vad gör hon?
Nej!
Vägslag, trä.
Bilen!
Ni fattar ju ingenting. Svennebarn. Jag är Gwendolyn. Och jag är helt ensam. Och nu menar jag inte ensam så att jag aldrig träffar någon. För det gör jag nog ibland. Men jag är helt ensam om att fatta. Hur det verkligen är. Sanningen.
Du träffar Björns bil med slagträt. Att du bara vågar.
Man kan inte hålla på att vara rädd för allting. Ibland måste man visa vad man tycker.
Men vad tycker du då?
De ska inte skratta åt att du missar.
Men det spelar ingen roll för mig.
Borde det göra.
Här, tvålen.
Alla ser att vår lärare tycker att Anton är viktigare än Molly. Alla ser det. Men det är som att de inte märker det. För det är så typiskt.
Nej, men det är inte så konstigt att Björn tycker att det är roligare med Anton just i brännboll. Alltså seriöst. Anton är faktiskt mycket bättre än jag på att slå. Han är ju jättestark. Har du sett hans pappa?
Molly är typisk. Hon är ett svennebarn. En som är som alla andra. De som bor i radhus och har platt tv. De som är rädda för det som... Ja, sticker ut lite. Som jag.
Ska jag göra flätor på dig?
Men jag bryr mig inte om utseende och sånt.
Det är kul!
Alla i hela skolan är svennebarn. Och deras föräldrar jobbar på svennejobb. Försäkringskassan, apoteket, bilverkstan, kronofogdemyndigheten.
Det jobbar min mamma.
Jaha. Och Anton också. Han som slog med tjejracket och ändå sprang frivarv. Han är också ett svennebarn.
Anton är rolig, han är kul liksom. Varför är du arg på allting?
Man måste vara arg om man ska förändra något. Och Anton är en tönt om pajas. Han fattar inte att det finns allvarliga saker här i livet.
Kom, kom titta i spegeln.
Väldigt allvarliga saker.
Skitsnyggt.
Hallå! Nähä, ingen hemma, som vanligt. Mamma och jag bor i ett av höghusen. Hon har målat en stjärnhimmel i mitt tak. Så att jag ska få fria tankar, brukar hon säga.
Jag ska bilda band.
Här uppifrån har man utsikt över allting.
Sjunga om sanningen.
Man kan se ända bort till det gamla övergivna flygfältet. Där inne, i den stora hangaren, jobbar mamma. Helt ensam.
Crack och våld!
Nej.
Jag brukar alltid gå dit efter skolan. Ifall något skulle hända. Jag brukar ta med mig läxböckerna och sitta vid skrivbordet i det gamla kontorsbåset. Mamma! 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 Min mamma är svajmastartist.
Nej, Gwen! Snälla, älskling! Skivan tog ju slut! Kan du sätta på den från början, är du bussig? Kanske det går lättare det här.
Hon gör vad som helst där uppe i svajmasten. Hon ställer sig på händerna. Snurrar.
Spin!
Bravo mamma, det såg farligt ut.
Det är en dubbel Krakow. Och det är farligt. Det ska vara farligt. Det är det som är meningen. Kolla här då.
Nej, men det går bra.
Försiktigt. Ja.
Jag är så farlig. Mitt liv är så farligt. Min konst är så farlig. Mitt svaj är så farligt. Jag vill vara farlig och helt oförklarlig och helt gravallvarlig. Men det måste vara farligt.
Mamma!
För alla måste vakna. Jag slingrar mot toppen. Runt svajmast kroppen. Med hårt tag om knoppen. Med fingertoppen. Och skräcken i kroppen. Och skräcken i kroppen. Jag måste nå toppen. Och det måste vara farligt. För alla måste vakna.
Bra mamma, det såg farligt ut.
Såg det farligt ut?
Ja.
Bra.
Fara! Ja, det ser ju. Skyddsnätet håller.
Tja! Anton grabben, det här igen. En tunn brödrulle, två grillade, allting på.
Precis.
Poco?
Just det.
Samma som alltid igen. Det här igen, grabben. Du har ingen annanstans att vara, eller hur?
Gwen, att bara slänga slagträ på Björns bil. Hon verkar ju lite...
Varför gör man så?
Men Gwen är faktiskt schysst. Ni skrattar åt mig när jag missar ju.
Ja, men så gör man ju. Alltså, det betyder ju ingenting. Vi tycker det är jättegulligt när du missar.
Tycker du det?
Ja, absolut. Det är jättegulligt.
Hennes morsa då? Hon håller ju på att göra konstig, typ en svajmast. Man blir väl lite konstig då?
Tror du? Det är väl inte så konstigt.
Ja, jag kan inte komma på någonting konstigare.
Kan du inte?
Åh, hej Gwen.
Hej Abraham.
Ja, ja, okej. Okay. Samma som alltid. Vegetarisk borde det. Ja, jag vet, jag vet.
Hej Gwen. Okej. Förlåt för att jag sa, du vet, typ så här att...
Ja, det är okej. Okay. Gör inte om det bara.
Kärringracket. Eller, oj, nu sa jag det igen.
Vadå?
Kärringracket. Nej men, oj, nu sa jag det igen.
Jag hade tänkt att vi kunde gå hem till mig allihopa och titta på Melodifestivalen.
Ja,
typ så här bara.
Ah?
De spelar ju inte ens själva, allt är ju inspelat.
Men kom igen nu, det är kul. Men var är Anton nu då? Anton! Anton! Han var ju här nyss.
Nej, men han stack medan ni pratade.
Stack? Men vadå, ska inte han med?
Han går, där borta.
över gångbron. Han är mystisk i den här graven. Och kommer och går. Som en skugga.
Det är alltid så med Anton. Han sticker så fort man ska göra något.
Gör han?
Jag heter Anton. Bor i radhuset med de neddragna persiennerna. De är inte alltid nere, men ofta. Jag kan se det på håll. Om de är uppe, ja, då vet man hur det är. Ungefär. Ja, då är det bra. Mamma kanske tittar på Melodifestivalen. Pappa sitter i köket och lägger patiens. Går omkring i morgonrock och lite förkyld och hostig. Dricker te med honung i. Men om persiennerna är nere, då är det dåligt. Den som tycker Svajmas artist är konstigt kunde ju komma hem till mig och kolla. Fast det får ingen.
Skrik inte! Anton, älskling du. Jag har köpt en sån där färdig grillad kyckling till dig. En sån där påse i köket som du tycker om. Den köpte jag till dig, du. Den står i köket. Men, som du tycker om.
Varför har ni druckit?
Druckit? Tror att det gör någon skillnad? Här ska du få se en som kan stå på ett ben. Va? Kolla. Jag kan till och med göra benhävningar. Yeah. På ett ben.
Nej.
Ja, då. Jag kan ta med fan gå ner i spagat. Aj! Hej! Aj!
Ja, nu går vi och lägger oss. Kom. Här.
Aj, aj, aj. Åh.
Så tar det lugnt, Anton. Pappa är jättestor, du. Anton, tänk på det.
Kom, nu går vi upp för trappan.
Ja.
Akta steget där.
Ja, nu ska vi gå upp för trappan. Nu går du och jag upp för den här trappan. Anton, förlåt. Jag trodde att jag skulle klara det. Men ni vet, nästa gång... Så det var nära.
När pappa kommit i säng och mamma somnat i fåtöljen i vardagsrummet, då vet jag att det är lugnt. Då är jag helt ensam. Då äter jag den kalla kycklingen, borstar tänderna, tar på mig pyjamasen och sen går jag och lägger mig och läser. Det ska bli jättekul att träffa familjen. Christer Fuglesangs bok om rymdresan. Annars skulle jag gärna vara kvar längre i tyngdlösheten. Det är den bästa stunden.
Mamma. Mamma.
Vad är det?
Jag kan inte sova.
Jag krypa ner?
Wow. Allt där med lite. Lisa. Så.
Jag vill inte att du ska ramla.
Man får inte vara så rädd för att dö så att man inte vågar leva. Det kommer bli mycket träning framöver, Gwen. Om 2 månader är det den 8 mars. Den internationella kvinnodagen. Det kommer vara en stor manifestation på Johannelundstoppen. Där ska jag vara med. Där ska jag göra det svåraste program jag har gjort hittills. Det är det jag måste träna till.
Det är mitt i vintern. Det är kallt och halt.
Men det här är viktigt. Det handlar om rättvisa. Min konst ska få folk att förstå.
Vore det inte bättre om du blev politiker då?
Du, det kommer inte hända någonting så... Sov nu, älskling. Mamma håller om dig.
Våga leva. Vad betyder det? Vågar Björn det? Molly? Anton, vågar han det? Vågar jag det? Ja, det vågar jag.
Ni har hört första delen av Svajmasten av Magdalena och Lars Inmebeto. Med Vilma Dahlström, Hannes Eriksson, Delphi Glenn, Julia Bettling, Julia Challis, Johan Paulsen, Anna Maria Kjell, Georgi Stajkov, Magdalena Indebeto och Göran Forsmark. Musik och regi, Lars Indebeto.
Det här är P4.
Sveriges Radio.
Här är ekot. I norra Indien omkom 7 personer när en helikopter som transporterade hinduiska pilgrimer från en helgedom kraschade i Himalaya tidigt i morse lokaltid. Det här rapporterar AFP. Alla personer ombord uppges ha omkommit i kraschen. Olyckan orsakades troligen av dåligt väder, uppger en tjänsteman enligt AFP. Här i Sverige är pressen på unga som tar studenten i år större än för tidigare generationer. Med ekonomisk stress, oro i omvärlden och högre krav på högre utbildning. Morgan Björn tog studenten för bara några dagar sedan.
Nu har väl chocken av att man liksom inte har den här bestämda platsen att vara på inte riktigt kommit än, men när den väl kommer så blir det lite jobbigt.
Oro i världen, ekonomisk press och ökade klyftor gör det svårt för unga att ta beslut om framtiden. Anders Parment är generationsforskare på Stockholms universitet.
Kombinationen av att det finns ett enormt utbud av saker man kan göra i kombination med osäkerheten gör att det blir ganska mycket griller i huvudet på unga människor. Vad är det man vill göra?
Utmaningarna är många för de som tar studenten i år. Undersökningar visar att det tar längre tid än tidigare att etablera sig på arbetsmarknaden och att kraven på högre utbildning hela tiden ökar. Men Morgan Björn tänker ändå positivt om framtiden.
Man kan ju hoppas på olika grejer. Bara för mig själv så hoppas jag att jag kan komma in på den utbildning jag vill komma in på om ett år eller två. För världen hoppas jag att det är så dåligt att det kan ju bara bli bättre, hoppas jag.
Säger Morgan Björn som just har tagit studenten. Reporter här var Lotta Myrén. Flera israeliska städer utsattes under natten och gårdagskvällen för iranska robotattacker. Minst 10 människor uppges ha dödats och 200 skadats i Israel, bland annat då bostadskvarter träffats. Sökinsatser efter överlevande i rasmassorna pågår. Och i Iran rapporteras om nya israeliska attacker, bland annat mot ett stort gasfält. Israel uppger också att militären attackerat Irans försvarsdepartement och ett institut.